From the conference center at
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 184:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för musiken under det här mötet. Kyrkans medlemmar och ämbetsmän kommer från hela världen för att få råd och undervisning av kyrkans ledare. Utsändningen tillhandahålls som public service av Barneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet, leder den här sessionen.
Brothers and sisters, we welcome you.
Bröder och systrar, vi välkomnar er till den första sessionen av den 184:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Och vi säger varmt välkomna till medlemmar och vänner som deltar här i konferenscentret och över hela världen, var ni än är. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett att jag ska leda det här mötet. Vi vill uppmärksamma generalauktoriteter och generalämbetsmän som är närvarande under hela konferensen. För musiken under den här sessionen står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy med Richard Elliott och Andrew Unsworth vid orgeln. Kören inledde med att sjunga Se, dagen gryr och mörkret flyr och sjunger nu för oss Se högt på bergets krön. Inledningsbön får vi sedan av syster Bonnie Oskarsson, unga kvinnors generalpresident.
Our beloved heavenly Father,
vår älskade himmelske fader, vi dina barn samlas för denna första session i generalkonferensen med djup tacksamhet i våra hjärtan för möjligheten vi har att samlas idag och ta emot instruktion och inspiration från dina utvalda tjänare. Vi är tack för samma för evangeliets återställelse, för prästadömets kraft som välsignar allas våra liv och för templen som finns överallt på jordens yta. Vi är tacksamma för din son Jesu Kristi försoning. Vi är tacksamma för vår profet, president Tavnes S. Monsen. Och vi ber att du styrker och ger honom kraft. Vi ber att du är med och välsignar alla de som deltar idag i sång och jord. Inspirera och vägleda dem i sina ord. Och välsigna dem av oss som lyssnar. Öppna våra hjärtan och våra sinnen så att vi kan ta emot de budskap som vi behöver ta emot idag. Så att vi kan ha starka beslutsamhet att hålla dina bud och tjäna andra. Vi är tacksam för de många välsignelser som det återställda evangeliet ger i våra liv. Och i Jesu Kristi namn. Amen.
It will now be our privilege.
Nu har vi förmånen att få lyssna till vår profet, president Thomas S. Monson. Efter hans tal sjunger kören Härliga Sion, himmelsk brud. Efter sången får vi lyssna till president Boyd K. Packer, president för de 12 apostlarnas quorum. Därefter talar äldste Lynn G. Robbins i presidentskapet för de 70. Syster Cheryl L. Esplin, andra rådgivare i primärs generalpresidentskap, talar sen till oss. President Monson.
My brothers and sisters, how pleased I am to welcome you to this.
Mina bröder och systrar, jag är så glad över att hälsa er välkomna till den här stora världskonferensen. Vi har samlats runt om i världen för att lyssna och lära av bröder och systrar som vi stödjer som kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. De har sökt himlens hjälp om budskapen de ska lägga fram och har känt inspiration om vad som ska sägas. Just den här konferensen är det 90 år sedan vi började med radioutsändningarna av generalkonferensen. Under oktoberkonferensen 24 sändes mötena på radio för första gången via den av kyrkan ägda kanalen KSL. Under den här konferensen är det också 65 år sedan konferensen började sändas via TV. Generalkonferensen i oktober 49 visades på TV i Salt Lake City-området via KSL. Vi uppmärksammar välsignelserna med moderna media som gör att miljontals medlemmar i kyrkan kan se eller lyssna på generalkonferensen. Mötena den här helgen sänds via TV, radio, kabel, satellit och internet och även på mobila enheter. Under de 6 månader som gått sedan vi träffades senast har ett nytt tempel invigts och ett har återinvigts. I maj invigde president Ortdorf templet i Fort Lauderdale, Florida. Ett underbart kulturevenemang framfördes av ungdomar dagen före invigningen. Dagen därpå, söndagen den 4 maj, invigdes templet under 3 sessioner. För bara 2 veckor sedan hade jag förmånen att återinviga templet i Ogden, Utah, som ursprungligen invigdes 1972 av president Joseph Fielding Smith. Ett storslaget kulturevenemang ägde rum dagen före återinvigningen med så många unga deltagare att 2 olika framträdanden fick göras med olika deltagare i vart och ett. Totalt 16 000 ungdomar deltog. Återinvigning skedde påföljande dag när många bröder deltog tillsammans med de kvinnliga biorganisationernas ledare och tempelpresidenten, hans rådgivare och deras hustrur. Vårt tempelbyggande fortsätter på allvar. Nästa månad invigs det nya templet i Phoenix, Arizona. Och nästa år, 2015, ser vi fram emot invigning eller återinvigning av minst 5 tempel. Det kan vara fler, beroende på byggnationstakten. Som jag nämnde i april, när alla de tempel som tillkännagivits är klara, då kommer vi att ha 170 tempel i drift över hela världen. Eftersom vi koncentrerar oss på att färdigställa redan tillkännagivna tempel, så ska vi nu inte tillkännage några nya tempel. Men eftersom i framtiden vi fastställer behov och hittar tomter, kommer ytterligare tillkännagivanden om tempel. Kyrkan fortsätter växa. Vi har nu över 50 miljoner medlemmar och fortsätter öka i antal. Missionsarbetet går obehindrat framåt. Vi har över 88 000 missionärer som sprider evangeliet över hela världen. Vi förkunnar på nytt att missionsarbetet är en prästadens plikt. Och vi uppmanar alla värdiga och dugliga unga män att verka. Vi är mycket tacksamma för de unga kvinnorna som också verkar som missionärer. De bidrar på ett betydelsefullt sätt, men de är inte under samma befallning att verka som de unga männen är. Nu inbjuder jag er att lyssna noga på de bröder och systrar som ska delta idag och imorgon under våra konferenssessioner. Alla som har ombett att tala känner ett stort ansvar i detta. Medan vi lyssnar, må våra hjärtan beröras och vår tro stärkas, ber jag ödmjukt i Jesu Kristi namn. Amen.
You must. several years ago, Sister Packer and I went.
För flera år sedan så åkte syster Packer och jag till Oxford University. Vi ville titta på min sjunde farfars fars uppteckningar. Föreståndaren för Christ College vid Dr. Popplewell var vänlig nog att be arkivarien gå och hämta uppteckningarna. Och där under året 1583 hittade vi min förfaders namn John Packer. Påföljande år återvände vi till Oxford för att överlämna ett vackert band av kyrkans standardverk till bibliotek vid Christ College. Det verkar vara lite genant för Dr. Popplewell. Kanske tyckte han att vi inte var riktiga kristna. Så han ringde upp pastorn och bad honom att komma för att ta emot böckerna. Innan jag överlämnade skrifterna till pastorn öppnade jag Topical Guide och visade honom en rubrik. 18 sidor med mycket liten stil och enkelt radavstånd med hänvisningar till ämnet Jesus Kristus. Det är den mest utförliga sammanställningen av skrifthänvisningar om frälsaren som någonsin sammanställts i världshistorien. Ett vittne från gamla och nya testamentet, Mormons bok, läran om förbunden och den kostbara pärlan. Oavsett hur du följer det här hänvisningen, sa jag till honom, sida till sida, upp och ner, bok till bok, ämne efter ämne, så ska du finna att de utgör ett konsekvent, harmoniskt vittne om Herren Jesu Kristi gudomliga mission. Hans födelse, hans liv, hans lärdomar, hans korsfästelse, hans uppståndelse och försoning. Efter att berätta för pastorn om några av frälsarens lärdomar ändrades atmosfären och han visade oss runt i byggnaden, bland annat till en nygjord utgrävning som uppdagat väggmålningar från den romerska tiden. Bland hänvisningar i Topical Guide finns den här från Mormons bok, ännu ett Jesu Kristi testamente. Vi predikar om Kristus, vi profeterar om Kristus och vi skriver i enlighet med våra profetier så att våra barn ska kunna veta till vilken källa de kan se för att få förlåtelse för sina synder. Med sina egna ord har frälsaren förkunnat: jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och i Mormons bok förkunnar han: se, jag är den som från världens grundläggning bereddes att återlösa mitt folk. Se, jag är Jesus Kristus. I mig skall hela människosläktet få liv. Jag har evigt liv. Nämligen, det som tror på mitt namn och det ska bli mina söner och mina döttrar. Det finns många, många andra hänvisningar i alla standardverken som förkunnar Jesu Kristi gudomliga roll som återlösare för alla som någonsin har fötts eller kommer att födas på jorden. Genom Jesu Kristi försoning blir vi alla återlösta från människans fall som ägde rum när Adam och Eva åt av den förbjudna frukten i Edens lustgård. Som det står i Korintierbrevet: liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Mormons bok lär: ty det är nödvändigt att en försoning sker, annars måste hela människosläktet oundvikligen förgås. Ja, alla är förhärdade. Ja, alla är fallna och förlorade och skulle förgås om det inte vore för den försoning som måste ske, ett oändligt och evigt offer. Vi lever ju inte fullkomliga liv och det finns påföljder för våra misstag. Men innan vi kom till jorden samtyckte vi till att vara underkastade hans lagar och ta emot straffet när vi bryter mot dessa lagar. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Frälsaren genomförde försoningen, vilket gör det möjligt för oss att bli rena. Jesus Kristus är den uppståndne Kristus. Vi dyrkar och erkänner honom för den smärta han led för oss kollektivt och för den smärta han uthärdade för var en av oss enskilt, både i Getsemane örtagård och på korset. Han bar allt med stor ödmjukhet och med evig insikt om sin gudomliga roll och sitt gudomliga syfte. De som omvänder sig och överger synden finner att hans barmhärtiga arm hela tiden finns där. De som lyssnar och hörsammar hans ord och hans utvalda tjänares ord finner frid och förståelse även mitt under stor ångest och sorg. Resultatet av hans offer är att befria oss från syndens följder så att alla får sina skuldkänslor raderade och känner hopp. Hade han inte utfört försoningen skulle det inte skett en återlösning. Det skulle vara en svår värld att leva i om vi aldrig kunde förlåtas för våra fel, om vi aldrig kunde rena oss och gå vidare. Jesu Kristi nåd och barmhärtighet är inte begränsat till dem som begår synder eller underlåtenhetssynder. Men den omfattar löftet om evig frid för alla som tar emot och följer honom och hans lärdomar. Hans barmhärtighet är den mäktige helbrägdagörarens, även för den oskyldige som skadas. Jag fick nyligen ett brev från en kvinna som berättat att hon utstått stort lidande i sitt liv. Ett hemskt brott, vilket hon inte beskrev men bara antydde, hade begåtts mot henne. Hon medgav att hon kämpat med känslor av stor bitterhet. I sin vrede ropade hennes själ: någon måste betala för denna fruktansvärda oförrätt. I den här stunden av yttersta sorg och många frågor skrev hon att genast kom ett svar till hennes hjärta: någon har redan betalt. Om vi inte är medvetna om vad frälsarens offer kan göra för oss, kanske vi går igenom livet med skuldkänslet över att vi har gjort något som inte var rätt eller att vi sårat någon. Skuldkänslorna som åtföljer misstag kan tvättas bort. Om vi söker att förstå Herren Jesu Kristi försoning kan vi fyllas med djup vördnad för honom, hans jordiska verksamhet och hans gudomliga mission som vår frälsare. Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga återställdes för att fylla världen med kunskap om frälsarens liv och lärdomar. Den här stora konferensen sänds ut på 94 språk via satellit till 101 länder, men finns också tillgänglig via internet för varje nation där kyrkan finns. Vi har över 3000 stavar. Våra heltidsmaskiner överstiger nu 88 000 och det totala medlemskapet överträffar 15 miljoner. De här siffrorna visar att stenen som utan händer är uthuggen ur berget fortsätter att rulla fram tills den slutligen uppfyller hela jorden. Men oavsett hur stor kyrkan som organisation blir, eller hur många miljoner människor som blir medlemmar, eller många kontinenter och länder våra missionärer verkar i, eller hur många olika språk vi talar, så mäts den sanna framgången i Jesu Kristi evangelium av den andliga styrkan hos dess enskilda medlemmar. Vi behöver styrkan i övertygelsen som finns i hjärtat hos varje lojal Kristi lärjunge. Ett vittnesbörd om återlösningens hopp är något som inte kan mätas eller räknas. Jesus Kristus är källan till det hoppet. Vi söker efter att stärka vittnesbördet hos de unga och gamla, gifta och ensamstående. Vi behöver undervisa Jesu Kristi evangelium för män, kvinnor och barn av varje ras och nationalitet, rika och fattiga. Vi behöver det nyomvända och de medlemmar som härstammar från pionjärerna. Vi behöver leta upp dem som gått vilse och hjälpa dem återvända till follan. Vi behöver allas visdom och insikt och andliga styrka. Varje enskild medlem i kyrkan utgör en viktig beståndsdel av kyrkans kropp. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och det är många, utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. Varje medlem är ett vittnesbörd om Jesu Kristi liv och lärdomar. Vi befinner oss i krig mot motståndarens styrkor och var en av oss behövs om vi ska lyckas i arbetet som frälsaren gett oss att utföra. Du kanske frågar, vad kan jag göra? Jag är bara en person. Joseph Smith kände sig med säkerhet mycket ensam ibland. Han uppnådde storhet, men han började som en 14-årig pojke som hade en fråga. Vilken kyrka ska jag sluta mig till? Josefs tro och vittnesbörd om frälsaren växte som vårt måste göra. Rad på rad, bud på bud, lite här och lite där. Josef knäböjde för att be, och vilka förundliga ting har inte kommit tack vare den bönen och den första synen. Som en av de 12 apostlarna bär jag vittne om Herren Jesus Kristus. Han lever. Han är vår återlösare och vår frälsare. Hela människosläktet kan frälsas genom Kristi försoning. Han presiderar över den här kyrkan. Han är ingen främling för sina tjänare här. När vi går in i framtiden med lugn tillförsikt kommer hans ande att vara med oss. Det finns ingen ände på hans kraft att välsigna och vägleda dem som söker efter sanning och rättfärdighet. Jag vittnar om honom i Jesu Kristi namn. Amen.
Which way do you face?
Vad sätter du i fokus? President Boyd Kopacker överraskade med mig med den här underliga frågan när vi reste tillsammans på mitt allra första uppdrag som ny 70. Utan en förklaring som satte frågan i sitt sammanhang så var jag förbryllad. En 70, fortsatte han, är inte folkets representant inför profeten utan representerar profeten inför folket. Glöm aldrig vad du sätter i fokus, och det gav mig en allvarlig tankeställare. Om vi försöker behaga människor mer än vi försöker behaga Gud, så har vi vänt på det första andra budordet. Då har vi glömt vad vi bör fokusera på, och ändå har vi alla begått det misstaget eftersom vi fruktar människor. I Jesaja uppmanar Herren oss, frukta inte för människors smädelser. I Elihus dröm så utlöstes denna rädsla av att människor i stora rymliga byggnaden hånade och pekade finger och fick många att förlora fokus och lämna trädet eftersom de skämdes. Den här sorts grupptryck försöker förändra vår inställning eller vårt beteende genom att göra oss rädda för att förorätta andra. Vi strävar efter en hänsynfull samexistens med de som pekar finger, men när den här fruktan för människor frästar oss att överse med synd, då blir den enligt ordspråksboken till en snara. Denna snara kan vara listigt förklädd och vädja till vår medkänsla att tolerera eller till och med godkänna något som Gud har fördömt. För den som har svag tro kan det här bli ett stort hinder. Till exempel, vissa unga missionärer har med sig den här fruktan för människor till missionsfältet och låter bli att rapportera en kamrats uppenbara olydnad till sin missionspresident eftersom de inte vill såra sin kamrat. Beslutande går vår karaktär fattas när vi minns den första och andra budordets rätta ordning. När de här förvirrade missionärerna inser att de står till svars inför Gud och inte inför sin kamrat, så borde det ge dem mod att göra en helomvändning. När han var 22 år så tappade till och med Joseph Smith fokus då han upprepade gånger bad Herren om lov att låta Martin Harris låna de 116 manuskriptsidorna. Kanske ville Joseph visa sin tacksamhet till Martin för hans stöd. Vi vet att Joseph var mycket angelägen om att få fler ögonvittnen som kunde stå på hans sida mot de lögner och osanna påståenden som spreds om honom. Vilka skäl Joseph än hade och hur goda de än kan verka, så ursäktade inte Herren dem, utan tillrättavisar honom skarpt. Hur ofta har du inte överträtt Guds bud och envisats med att följa människors övertalningar? Ty skulle du inte ha fruktat människor mer än Gud? Den upplevelsen hjälpte Josef att alltid minnas vad han borde fokusera på. När man försöker rätta ansiktet inför andra, så kan man omedvetet tappa ansiktet inför Gud. Att tro att man kan behaga Gud och samtidigt ha överseende med människors olydnad är inte neutralitet, utan dubbelspel, falskhet eller att försöka tjäna två herrar. Även om det är sant att det krävs mod för att möta faror, så är det sanna modet att övervinna fruktan för människor. Som exempel, Daniels böner hjälpte honom att möta lejonen, men det som visade att han hade ett lejonhjärta var att han trotsade kung Darius. Och den sorters mod är en andlig gåva till de gudfruktiga som har bett sina böner. Drottning Esters bön gav också henne samma mod att konfrontera sin make, kung Ahasverus, med vetskapen att hon riskerade sitt liv om hon gjorde det. Mod är en av de mest grundläggande dygderna, och som C.S. Lewis påpekade, mod är den skepnad som våra dygder antar då vi prövas. Pontius Pilatus visade nåd tills det blev riskabelt. Kung Herodes var bedrövad efter begäran att Johannes döparen skulle halshuggas, men han ville göra gästerna till lags. Kung Noa var beredd att frige Abinadi tills grupptrycket från de onda prästerna fick honom att vackla. Kung Saul trotsade Herrens befallning när han behöll krigsbytet, eftersom han fruktade för folket och lyssnade till dem. För att blidka de rebelliska israeliterna så lät Aaron gjuta en guldkalv i Sinai berg, eftersom han glömt vad han borde fokusera på. Många av ledarna under Nya Testamentets tid trodde på Herren, men för fariseernas skull ville de inte bekänna det, för att de inte skulle bli uteslutna ur synagogan. De ville hellre bli ärade av människor än av Gud. Skriften är full av sådana här exempel. Lyssna nu till några inspirerande exempel. Först, Mormon. Se, jag talar oförskräckt, ty jag har myndighet från Gud, och jag fruktar inte vad människor kan göra, ty fullkomlig kärlek driver ut all fruktan. Nefi. Därför skriver jag inte sådant som behagar världen, utan sådant som behagar Gud och de som inte är av världen. Befälhavaren Moroni. Se, jag är Moroni, er överbefälhavare. Jag söker inte efter makt, utan efter att slå ner den. Jag söker inte världslig ära, utan min Guds härlighet och mitt lands frihet och välfärd. Moroni hade så stort mod när det kom till att minnas vad han borde fokusera på, att det sades om honom: om alla människor hade varit och vore och alltid skulle vara som Moroni, se, då skulle själva helvetets krafter ha skakats för evigt. Ja, djävulen skulle aldrig få makt över människobarnens hjärtan. Profeter har i alla tider angripits av pekande fingrar. Varför är det så? Enligt skrifterna så är det för att de skyldiga finner sanningen hård, eftersom den skär dem rakt i hjärtat. Eller som president Herbie Lee uttryckte det, en slagen fågel flaxar. Deras hånfulla reaktioner är i verkligheten skuldkänslor som försöker döva sig själva, precis som det var med Korihor, som till sist erkände: jag har alltid vetat att det finns en Gud. Korihor var så övertygande i sin villfarelse att han kom att tro på sina egna lögner. De hånfulla anklagar ofta profeter för att vara gammalmodiga eller trångsynta. De försöker övertala eller till och med pressa kyrkan att sänka Herrens normer till samma nivå som sitt eget olämpliga uppförande, vilket med Neil Maxwells ord utvecklar självbelåtenhet, men inte självförbättring och omvändelse. Att sänka Herrens normer till samma nivå som ett samhälles dåliga uppträdande är att avfalla. Många av kyrkorna bland nefiterna började 200 år efter frälsarens besök hos dem att tona ner läran, för att låna ett uttryck från Äldsta Holland. Då ni lyssnar till de här raderna från fjärde Nefi, så sök efter paralleller till våra dagar. Och det hände sig att då 210 år hade förflutit fanns det många kyrkor i landet. Ja, det fanns många kyrkor som påstod sig känna Kristus. Och ändå förnekade de större delarna av hans evangelium så att de tillät all slags ogudaktighet. Och de gav det som var heligt åt den som hade förbjudits detta på grund av ovärdighet. Déjà vu i de sista dagarna. Vissa medlemmar inser inte att de faller i samma fälla när de utövar påtryckningar för att lokala eller etniska delar av deras fäders traditioner ska accepteras trots att de inte är i harmoni med evangeliets kultur. Andra ber eller begär på grund av självbedrägeri eller förnekelse att biskopar ska sänka kraven för tempelrekommendationen, skolrekommendationer eller missionärsansökningar. Det är inte lätt att vara biskop under en sån press. Men, liksom frälsaren renade templet för att försvara dess helighet, är dagens biskopar kallade att med kraft försvara templets normer. Det var frälsaren som sa, jag ska i barmhärtighet uppenbara för mig för mitt folk i detta hus, om mitt folk håller mina bud och inte vanhelgar detta heliga hus. Frälsaren, vårt stora föredöme, hade alltid sin fader i fokus. Han älskade och tjänade sina medmänniskor, men han sa, jag tar inte emot ära av människor. Han ville att de som var undervisade skulle följa honom, men han sökte inte deras gillande. När han utförde en kärlekshandling som att bota sjuka, så kom gåvan ofta med uppmaningar att inte berätta för någon om vad som hänt. Det var delvis för att undvika just den berömmelse som följde honom trots hans ansträngningar att skydda dem. Han fördömde fariseerna för att de utförde goda handlingar för att bli sedda av människor. Frälsaren, den enda fullkomliga varelsen någonsin levat, var den mest oförskräckta. Han ställdes inför många anklagelser i sitt liv, men gav aldrig efter för deras hånfullt pekande fingrar. Han är den enda som aldrig någonsin glömde vad han skulle fokusera på. Jag gör alltid det som behagar fadern, och jag söker inte min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Mellan tredje Nefi kapitel 11 och tredje Nefi kapitel 28 använde frälsaren titeln Fader minst 163 gånger, vilket klargjorde för nefiterna att han var där för att representera sin fader. Och i Johannes från kapitel 14 till 17 så talar frälsaren om fadern åtminstone 50 gånger. På alla sätt så var han sin faders fullkomliga lärjunge. Han var en så fullkomlig representant för sin fader att den som kände frälsaren också kände fadern. Den som hade sett fadern hade sett fadern. Den som hade hört sonen hade hört fadern. Han hade blivit praktiskt taget omöjlig att skilja från sin fader. Han och fadern var ett. Han visste precis vart hans fokus låg. Må hans föredöme stärka oss mot fallgropar som andras smicker eller vår egen fåfänga. Må det ge oss mod att aldrig vara rädda för eller fjäska för de som försöker skrämma oss. Må det inspirera oss att gå ut och göra gott så anonymt som möjligt och inte sträva efter att äras av människor. Och må hans ojämförliga exempel hjälpa oss att alltid minnas vilket som är det första och största budet. När andra begär bifall då de trotsar Guds bud, må vi alltid minnas vems lärjungar vi är och vart vårt fokus ligger. Detta är min bön i Jesu Kristi namn. Amen.
A group of young women once asked me, "What do you wish?"
Vad önskar du att du hade vetat när du var i vår ålder? Om jag skulle besvara den frågan nu, så skulle jag ha tagit med den här tanken. Jag önskar att jag hade förstått sakramentets betydelse bättre när jag var i er ålder. Jag önskar att jag hade förstått sakramentet på det sätt som Elsa Jeffrey R. Holland beskrev. Han sa, en av de saker som sakramentsförrättningen naturligt inbjuder till är en sann andlig upplevelse, en helig samhörighet. En själslig förnyelse. Hur kan sakramentet vara en sann andlig upplevelse, en helig samhörighet, en själslig förnyelse varje vecka? Sakramentet blir en andligt stärkande upplevelse när vi lyssnar på sakramentsbönerna och förnyar våra förbund. För att kunna göra det måste vi vara villiga att ta på oss Jesu Kristi namn. President Henry B. Eyring talade om detta löfte och sa: det betyder att vi måste se oss själva som hans. Vi sätter honom främst i vårt liv. Vi vill det som han vill, istället för det vi vill eller det världen lär oss att vilja. När vi tar sakramentet ingår vi också förbund att alltid minnas Jesus Kristus. Natten före sin korsfästelse samlade Kristus sina apostlar omkring sig och instiftade sakramentet. Han bröt bröd, välsignade det och sa: tag och ät. Detta är till minne av min kropp som jag ger i lösen för er. Därefter tog han en bägare med vin, välsignade den och gav sina apostlar att dricka. Han sa: detta är till minne av mitt blod som är utgjutet för alla som tror på mitt namn. Bland nefiterna och sedan åter vid sin kyrkas återställelse i de sista dagarna upprepade han att vi bör ta sakramentet för att minnas honom. När vi tar del av sakramentet vittnar vi inför Gud om att vi alltid ska minnas hans son. Inte bara under den korta sakramentsförrättningen. Det innebär att vi alltid ser till frälsaren exempel och lärdomar och låter dem leda våra tankar, våra val och våra handlingar. Sakramentsbönen påminner oss också om att vi alltid måste hålla de bud som han har givit oss. Jesus sa: om ni älskar mig, håller ni mina bud. Sakramentet ger oss tillfälle till själviakttagelse och tillfälle att vända hjärta och vilja till Gud. När vi lyder Guds bud får vi evangeliets kraft i våra liv och större frid och andlighet. Sakramentet ger oss tid för verkligt andliga upplevelser då vi begrundar frälsarens återlösande och möjliggörande kraft genom hans försoning. En ledare för unga kvinnor lärde sig nyligen om den styrka vi får när vi försöker att med eftertanke ta del av sakramentet. När hon arbetade med ett steg i programmet Personlig tillväxt hade hon satt som mål att tänka på orden i sakramentsalmerna och bönerna. Varje vecka utvärderade hon sig själv under sakramentet. Hon mindes fel hon begått och lovade sig själv att vara bättre nästa vecka. Hon var tacksam över att rätta till saker och bli renad. När hon såg tillbaka på sin upplevelse sa hon: jag handlade utifrån omvändelsedelen av försoningen. En söndag efter sin utvärdering började hon känna sig nedstämd och pessimistisk. Hon såg att hon begick samma misstag om och om igen, vecka efter vecka. Men sedan hade hon en stark känsla av att hon försummade en stor del av försoningen. Kristi möjliggörande kraft. Hon hade glömt alla de gånger när frälsaren hjälpte henne att bli den hon behövde vara och tjäna utöver sin förmåga. Och hon tänkte än en gång på den föregående veckan. Hon sa: en känsla av glädje bröt igenom min melankoli när jag insåg att han hade gett mig många möjligheter och färdigheter. Jag lade tacksamt märke till förmågan jag hade att vara lyhörd för mitt barns behov, även när det inte var självklart. Jag märkte att en dag när jag kände att jag inte hann med en enda sak till att göra, hann jag ge uppmuntrande ord till en vän. Jag hade visat tålamod i situationer som i vanliga fall lockade fram min motsatta sida. Hon avslutade: när jag tackade Gud för frälsarens möjliggörande kraft i mitt liv kände jag större optimism inför den omvändelseprocess jag arbetade på och såg fram mot nästa vecka med nytt hopp. Äldste Melvin J. Ballard lärde oss hur sakramentet kan vara en helande och renande upplevelse. Han sa: vem finns det ibland oss som inte sårar sin ande genom ord, tankar eller handlingar från en sabbat till en annan? Vi gör saker som vi är ledsna för och blir förlåtna för. Sättet att få förlåtelse är att omvända oss från våra synder. Att gå till dem som vi har syndat eller begått överträdelser emot och få deras förlåtelse. Och sedan återvända till sakramentsbordet. Där vi, om vi uppriktigt har omvänt oss och förberett oss själva, kommer att bli förlåtna och våra själar kommer att få andlig helbrägdagörelse. Elster Ballard sa: jag är vittne till att det finns en anda som åtföljer sakramentets utdelande, som värmer själen från topp till tå. Man känner andliga sår läkas och bördan lyftas bort. Tröst och glädje kommer till den själ som är värdig och som verkligen önskar ta del av denna andliga föda. Våra sargade själar kan förnyas och läkas. Inte bara därför att brödet och vattnet påminner oss om att frälsaren offrade sitt kött och blod, utan också för att de här symbolerna påminner oss om att han alltid kommer att vara livets bröd och livets vatten för oss. Efter att ha administrerat sakramentet till nefiterna sa Jesus: den som äter av detta bröd äter av min kropp till sin själ. Och den som dricker av detta vin dricker av mitt blod till sin själ. Och hans själ ska aldrig vare sig hungra eller törsta, utan ska bli mättad. När nu hela mängden hade ätit och druckit, se, då fylldes de av anden. Med dessa ord lärde Kristus oss att anden förnyar och läker våra själar. Den välsignelse som sakramentet utlovar är att vi alltid ska ha hans ande hos oss. När jag tar del av sakramentet ser jag för mitt inre en tavla som föreställer den uppståndne frälsaren med utsträckta armar. Som om han är redo att ta emot oss i sin kärleksfulla famn. Jag älskar den målningen. När jag tänker på den under sakramentets utdelande lyfts min själ och jag kan nästan höra frälsarens ord: se, min barmhärtighets arm är utsträckt mot er och den som kommer tar jag emot. Och välsignade är de som kommer till mig. Aronska prästadömsbärare representerar frälsaren när de förbereder, välsignar och delar ut sakramentet. När en prästadömsbärare räcker fram och erbjuder de heliga emblem som har välsignats och helgats för våra själar, är det som om frälsaren själv räckte ut sin barmhärtighets arm och inbjöd var och en av oss att ta del av de dyrbara kärleksgåvor som möjliggjorts genom hans försoningsoffer. Omvändelsens, förlåtelsens, tröstens och hoppets gåvor. Ju mer vi begrundar dess betydelse, desto heligare och mer meningsfullt blir sakramentet för oss. Detta uttryckte en 96-årig far när hans son frågade: pappa, varför kommer du till kyrkan? Du ser inget, du hör inget och det är svårt för dig att ta dig fram. Varför kommer du till kyrkan? Fadern svarade: det är på grund av sakramentet. Jag går för att ta del av sakramentet. Må var och en av oss komma till sakramentsmötet förberedda för en sann andlig upplevelse, en helig samhörighet, en själslig förnyelse. Jag vet att vår himmelske fader och vår frälsare lever. Jag är tacksam för möjligheten som vi får genom sakramentet att känna deras kärlek och ta del av anden. I Jesu Kristi namn. Amen.
The choir and congregation.
Kör och församling står nu upp och sjunger tillsammans: led oss fram, o himlens Herre. Efter sången får vi lyssna till äldste Chi Hong Wong i de 70:s kvorum, som framför sitt budskap på sitt modersmål, kantonesiska. Engelsk undertext visas på skärmarna i konferenscentret. Efter honom talar äldste D. Todd Christofferson från de 12 apostlarnas kvorum. Efter äldste Christoffersons tal så sjunger kören Om jag lyssnar med mitt hjärta.
Detta är den 184:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Vi
hör ofta president Monson säga, räck ut handen till undsättning. Det får mig att tänka på en berättelse i Nya Testamentet. Den illustrerar hur medlemmar och missionärer kan samarbeta i enighet genom församlingsråd för att räcka ut en hjälpande hand och rädda. Berättelsen finns i Markus 2:1-5. Jag finner att händelserna som Jesus använder för att undervisa oss om vissa läror eller principer alltid är mycket lärorika. En av personerna i den här berättelsen är en lam man som inte kunde förflytta sig utan hjälp. Den här mannen var tvungen att vänta på hjälp. I vår tid skulle berättelsen kanske utspela sig så här. Fyra människor skulle besöka en man som var lam. De utförde ett uppdrag som de fått av sin biskop. Jag kan tänka mig. En från hjälpföreningen. En från äldstekvorumet. En från Aronska prästadömet. Och sist, men inte minst, en heltidsmissionär. Vid det senaste församlingsrådet, efter att ha rådgjort om vissa medlemmars behov, ger biskopen ett räddningsuppdrag. De här fyra utsågs att hjälpa den lame mannen. De kunde ju inte vänta på att mannen själv skulle komma till kyrkan. De måste göra ett hembesök. De måste ge sig av för att finna honom, så det gjorde de. Mannen fördes till Jesus. Då förde man till honom en lam som bars av fyra män. Men det var en sån trängsel i rummet. De kunde inte ta sig in genom dörren. Jag är säker på att de verkligen försökte, men det gick bara inte. Det gick inte som väntat. Deras plan gick inte att utföra som de tänkt sig. Det fanns stötestenar, men de gav inte upp. De lämnade inte den lame mannen vid dörren. De rådgjorde om hur de skulle kunna föra mannen till Kristus för att bli botad. Arbetet med att bistå Jesus Kristus med att frälsa själar var för dem aldrig något besvärligt. De kom på en plan som inte alls var lätt, men de handlade efter den. Men när de för folkmassans skull inte kunde komma fram till Jesus med honom, tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. De lyfte alltså upp honom på taket. Det fanns antagligen ingen trappa på utsidan som de kunde använda, så därför måste det ha tagit tid att få upp alla på taket. Jag tror det gick till ungefär så här. Den unge mannen från församlingen klättrade upp på taket först. Eftersom han var ung och energisk vig var det inte svårt för honom. Hans hemlärarkamrat från äldstekvorumet och heltidsmissionären sköt på bakifrån. Hjälpföreningens syster uppmanade dem att vara försiktiga, och hon uppmuntrade dem. Männen gjorde så en öppning i taket medan systern fortsatte att trösta den lame medan han väntade på att bli botad för att kunna röra sig och bli fri. Det här räddningsuppdraget krävde att alla samarbetade. I det kritiska ögonblicket krävdes noggrann samordning för att sänka ner den lame mannen från taket. De fyra måste samarbeta i enighet och harmoni. De var tvungna att sänka ner den lame i samma takt. Om en släppte ner repet fortare än de andra tre, skulle mannen ramla ur sin bädd. Han kunde inte hålla sig fast på grund av sin förlamning. För att kunna bistå frälsaren måste vi samarbeta enigt och harmoniskt, var och en. Varje ämbete och varje kallelse är viktiga. Vi måste vara förenade i Herren Jesus Kristus. Slutligen kunde den sjuke läggas framför Jesus. Jesus såg deras tro och sa till den lame: mitt barn, dina synder är förlåtna. Jesus visade barmhärtighet mot honom och botade honom inte bara fysiskt utan också andligt. Mitt barn, dina synder är dig förlåtna. Är det inte underbart? Skulle vi inte alla också vilja uppleva något sånt? Det skulle jag verkligen vilja. Känner vi någon i vårt liv som är andligt förlamad? Som bara inte kan komma tillbaka till kyrkan på egen hand? Han eller hon kan vara ett av våra barn, en av våra föräldrar, en make eller en vän. När nu så många fler heltidsmissionärer är tillgängliga i varje enhet i kyrkan, vore det klokt av biskopar och gränspresidenter att använda församlings- och gränsråden bättre. Biskopen kan inbjuda alla i församlingsrådet att komma med en lista på personer som kan behöva hjälp. Medlemmar i församlingsrådet kan omsorgsfullt rådgöra om hur de bäst kan ge hjälp. Biskopen lyssnar uppmärksamt på förslagen och delar ut uppdrag. Heltidsmissionärerna är en stor resurs för församlingarna i undsättningsarbetet. De är unga, energiska. De älskar konkreta listor på personer att arbeta med. De tycker om att samarbeta med församlingsmedlemmarna. De vet att det här betyder stora möjligheter för dem att hitta människor att undervisa. De är hängivna i att upprätta Herrens rike. De har starka vittnesbörd om att de blir mer kristuslika när de deltar i undsättningsarbetet. Till sist vill jag berätta om en ytterligare gömd skatt i den här berättelsen ur skrifterna. Den finns i vers 5. När Jesus såg deras tro. Jag hade inte tänkt på det förut, att det står deras tro. Vår gemensamma tro har också en inverkan på andras väl. Vilka var de här som Jesus nämnde? Det kan mycket väl ha varit de fyra som bar den lame mannen. Det kan vara mannen själv, människorna som bad för honom och alla som lyssnade på Jesu undervisning och som i hjärtat tyst gladdes åt det kommande underverket. Det kunde också ha varit en make, en förälder, en son eller dotter, en missionär, en kvorumpresident, en hjälpföreningens president, en biskop eller en vän långt borta. Vi kan alla hjälpa varandra. Vi bör alltid ivrigt engagera oss i att undsätta de nödställda. Jag vittnar om att Jesus Kristus är en underverkens Gud. Jesus älskar oss alla och har makt att bota och frälsa, både fysiskt och andligt. När vi bistår Kristus i hans mission att rädda själar, blir vi själva räddade under processen. Och det vittnar jag om i hans heliga namn. Ja, Jesu Kristi namn. Amen.
Muy buenos días.
Buenos días.
William Shakespeare's play
I Shakespeare's pjäs Henrik den femte så förekommer en kvällsscen i de engelska soldaternas läger vid Agincourt föreslaget med den franska armén. I det svaga ljuset och delvis förklädd så vandrar kung Henrik okänd bland sina soldater. Han talar med dem för att bedöma sina soldaters stridsmoral. De är mycket underlägsna i antal och eftersom de inte känner igen honom är de uppriktiga i sina kommentarer. Och vid ett tillfälle så filosoferar de vem som bär ansvaret för det som händer männen i slaget. Kungen eller den enskilde soldaten. Efter ett tag så säger kung Henrik, Jag tycker att jag aldrig kunde dö någonstädes så förnöjd som i kungens sällskap, då hans sak är rättvis och hans strid är ärofull. Michael Williams svarar, det är mer än vi vet. Hans kamrat håller med, ja, eller mer än vi är befogade att spörja efter. Ty vi vet tillräckligt när vi vet att vi är kungens undersåtar. Om hans sak är dålig så avtvås all vår skuld genom vår lydnad mot kungen. William säger vidare, men om saken icke är god så har kungen själv en tung räkenskap att avlägga. Kung Henrik håller förstås inte med. Varje undersorters plikt tillhör kungen, men varje undersorters själ tillhör honom själv. Shakespeare försöker inte lösa den här debatten i pjäsen, och på ett eller annat sätt är det en debatt som pågått ända ner till vår tid. Vem bär ansvar för det som händer i våra liv? När dåliga saker händer så har vi en tendens att skylla på andra eller till och med Gud. Ibland så uppstår känslor av berättigande och personer eller grupper försöker flytta ansvaret för sin välfärd till andra människor eller till regeringar. I andliga angelägenheter så tänker några att vi inte behöver arbeta på personlig rättfärdighet eftersom Gud älskar oss och frälser oss precis som vi är. Men det är Guds avsikt att hans barn ska handla med den moraliska handlingsfrihet som han har gett dem, så att var och en kan stå ansvarig för sina egna synder på domens dag. Det är hans plan, hans vilja, att vi har den huvudsakliga beslutsfattande rollen i vårt eget livs drama. Gud lever inte våra liv åt oss, eller styr oss som om vi var hans marionetter, som Lucifer en gång föreslog. Inte heller antar hans profeter rollen som marionettmästare i Guds ställe. Brigham Young sa, jag vill inte att någon sista dagars helig i den här världen eller i himlen ska vara nöjd med någonting som jag gör, såvida inte Herrens ande, uppenbarelsens ande, gör dem tillfredsställda. Jag vill att de själva ska veta och själva förstå. Så Gud frälser oss alltså inte precis som vi är. Först, för precis som vi är, så är vi orena och inte ett orent kan vistas i hans närhet. Typ Adams språk är hans namn helhetens människa och den enföddes namn är helhetens människoson. Och för det andra, så tvingar Gud inte oss att bli något som vi inte har valt genom våra egna handlingar. Han älskar oss verkligen, och eftersom han älskar oss, varken tvingar han oss eller överger oss. Istället så hjälper han och vägleder oss. Ja, det verkliga beviset på Guds kärlek är hans bud. Vi bör glädjas, och det gör vi, åt den gudagivna planen som låter oss göra val och själva agera och erfara följderna. Eller, som skriften uttrycker det, att smaka det bittra så att vi kan värdesätta det goda. Vi är för evigt tacksamma att frälsarens försoning övervann arvsynden, så att vi kan födas till den här världen utan att bli straffade för Adams överträdelse. Vi är återlösta från fallet och börjar livet oskyldiga inför Gud och är fria för evigt med kunskap om gott och ont, fria att verka av oss själva utan att påverkas. Vi kan välja att bli det slags person som vi vill bli, och med Guds hjälp så kan vi bli sådana som han är. Jesu Kristi evangelium öppnar vägen till det vi kan bli. Genom Jesu Kristi försoning och hans nåd så kan vårt misslyckande att fullkomligt och genomgående leva efter den celestiala lagen under jordlivet raderas, och vi får möjligheten att utveckla en kristuslik karaktär. Men rättvisan kräver emellertid att inget av det kan hända utan vårt villiga godkännande och deltagande. Så har det alltid varit. Själva vår tillvaro på jorden som fysiska varelser är följden av valet vi alla gjorde att ta del i vår faders plan. Alltså är frälsningen verkligen inte resultatet av ett gudomligt infall, men den sker inte heller genom enbart gudomlig vilja. Rättvisa är en viktig Guds egenskap. Vi kan ha tro på Gud tack vare att han är fullkomligt tillförlitlig. Skrifterna lär oss, Gud vandrar inte på krokiga stigar, inte heller viker han åt höger eller åt vänster, inte heller avviker han från det han har sagt. Därför är hans stigar raka och hans bana ett evigt kretslopp. Och att Gud inte gör skillnad på människor. Vi litar på de gudomliga egenskaperna rättvisa, tro, tillit och hopp. Men eftersom Gud är fullkomligt rättvis är det vissa saker han inte kan göra. Han kan inte godtyckligt frälsa en del och förkasta andra. Han kan inte se på synd med den minsta grad av överseende. Han kan inte låta barmhärtigheten beröva rättvisa något. Det är ett slående bevis på Guds rättvisa att han också har utformat barmhärtighetens princip. Det är för att han är rättvis som han skapade medlen för barmhärtigheten att spela sin oumbärliga roll i vår eviga bestämmelse. Därför verkställer rättvisan alla sina krav och barmhärtigen gör även anspråk på allt det som hennes eget. Vi vet att det är hans lidande och död som inte begick någon synd, i vilken fadern fann gott behag. Hans son blod som blev utgjutet, som tillfredsställer rättvisans krav, visar oss barmhärtighet och återlöser oss. Trots det kunde återlösningsplanen enligt rättvisan inte genomföras utom på villkor att människorna omvänder sig. Det är kravet på och möjligheten till omvändelse som låter barmhärtigen utföra sitt arbete utan att trampa på rättvisan. Kristus dog inte för att frälsa urskiljningslöst utan för att erbjuda omvändelse. Vi har fullkomlig förtröstans på hans förtjänster som är mäktig att frälsa i omvändelseprocessen. Men omvändelse är en självbestämmande förändring. Så genom att göra omvändelse till ett villkor för att vi ska få del av nådens gåva så gör Gud det möjligt för oss att behålla ansvaret själva. Omvändelse respekterar och uppehåller vår moraliska handlingsfrihet. Och på så sätt så kan barmhärtigheten tillfredsställa rättvisans krav och omsluta dem i trygghetens armar medan den som inte utövar tro till omvändelse är utsatt för de rättvisans krav som hela lagen ställer. Därför är det endast för den som har tro till omvändelse som den stora och eviga återlösningsplanen förverkligas. Det är en sak att missförstå Guds rättvisa och barmhärtighet. Att förneka Guds existens eller överhöghet är en annan. Men båda resulterar i att vi uppnår mindre, ibland mycket mindre, än vår gudomliga potential. En Gud som inte ställer några krav är praktiskt taget detsamma som en Gud som inte existerar. En värld utan Gud, den levande guden som stiftar morallagar för att styra och fullkomna sina barn, är också en värld utan slutlig sanning eller rättvisa. Det är en värld där moralisk relativism härskar. Relativism betyder att varje person är sin egen högsta myndighet. Naturligtvis är det inte bara de som förnekar Gud som antar den här filosofin. En del som tror på Gud tror ändå att de själva enskilt bestämmer vad som är rätt och fel. En ung vuxen beskrev det så här. Jag tror inte att jag kan säga att hinduism är fel eller katolicism är fel eller att vara medlem i episkopalkyrkan är fel. Jag tror det hänger på vad man tror på. Jag tror inte det finns något rätt eller fel. En annan som tillfrågade som grunden för hans religiösa tro svarade, jag själv. När allt kommer omkring så är det jag själv. Jag menar, hur kan det finnas myndighet i om vad man ska tro? För de som tror att vad som helst kan vara sant så känns förkunnelsen om objektiv, fast och universell sanning som ett tvång. Jag ska inte tvingas tro att något är sant som jag inte tycker om. Men det förändrar inte verkligheten. Att förnärmas över att tyngdlagen finns hindrar inte person från att falla om man kliver över ett stup. Detsamma gäller evig lag och rättvisa. Frihet kommer inte av att motstå den utan av att tillämpa den. Det är fundamentalt för Guds egen kraft. Om det inte vore för verkligheten om fasta och oföränderliga sanningar så skulle handlingsfrihetens gåva vara meningslös eftersom vi aldrig skulle kunna förutse eller bestämma följderna av våra handlingar. Som Lehe sa, om ni säger att det inte finns någon lag, säger ni också att det inte finns någon synd. Om ni säger att det inte finns någon synd, säger ni också att det inte finns någon rättfärdighet. Om det inte finns någon rättfärdighet finns det ingen lycka. Om det inte finns någon rättfärdighet eller lycka finns det varken straff eller elände. Om allt detta inte finns, finns det inte någon Gud. Om det inte finns någon Gud, finns inte vi till, inte heller jorden. Ty det skulle inte ha funnits något skapat till att vare sig verka eller påverkas, varför allting skulle ha blivit till intet. I både timliga och andliga frågor är möjligheten att påta sig personligt ansvar en gudagiven gåva, utan vilken vi inte kan förverkliga vår fulla potential som Guds döttrar och söner. Personlig ansvarighet blir både en rättighet och en plikt som vi ständigt måste försvara. Den har varit under attack sedan före skapelsen, och vi måste försvara ansvarigheten mot personer och program som ibland med de bästa avsikter önskar att göra oss beroende. Och vi måste försvara den mot vår egen benägenhet att undvika arbetet som krävs för att odla talanger, förmågor och en kristuslik karaktär. Det berättas om en man som helt enkelt vägrade att arbeta. Han ville bli omhändertagen i allt. Enligt hans åsikt så var kyrkan eller regeringen eller båda skyldiga honom hans uppehälle eftersom han hade betalt sina skatter och sitt tionde. Han hade inget att äta men vägrade att arbeta för att ta hand om sig själv. I desperation och leda så beslöt de som hade försökt att hjälpa honom, eftersom han inte ville lyfta ett finger för att försörja sig själv, kunde de lika gärna ta honom till kyrkogården och låta honom dö där. På vägen till kyrkogården sa en man: vi kan inte göra så här. Jag har lite majs som jag kan ge honom. Så de förklarade det för mannen, och han frågade: har blasten tagits bort? De svarade: nej. Ja, då så sa han: kör vidare. Det är Guds vilja att vi ska vara fria män och kvinnor som kan uppnå vår fulla potential, både timligt och andligt. Att vi är fria från fattigdomens och syndens bojor och deras förödmjukande begränsningar. Att vi kan ha självaktning och oberoende så att vi kan förbereda sig i allt att leva med honom i hans celestiala rike. Jag hyser inga illusioner om att det kan uppnås genom våra egna ansträngningar utan hans avsevärda och ständiga hjälp. Vi vet att det är genom nåd vi blir frälsta sedan vi har gjort allt vi kan göra. Och vi behöver inte uppnå någon minimumnivå på vår kapacitet innan Gud hjälper oss. Vi kan få gudomlig hjälp varje timme, varje dag, oavsett var vi befinner oss på lydnadens stig. Men jag vet att vi, förutom att önska att få hans hjälp, måste anstränga oss, omvända oss och välja Gud för att han ska kunna handla i vårt liv med rättvisa och moralisk handlingsfrihet. Min vädjan är helt enkelt att ta ansvar och arbeta flitigt så att det finns något för Gud att hjälpa oss med. Jag bär vittne om att Gud Fadern lever, att hans son Jesus Kristus är vår återlösare och att den helige anden är med oss. Deras önskan att hjälpa oss är otvivelaktig och deras förmåga att göra det är oändlig. Låt oss vakna upp och stå upp ur stoftet så att den evige Faderns förbund som han har slutit med oss må bli fullbordat. I Jesu Kristi namn. Amen.
If I had
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir.
Vi tackar tabernakelkören för den vackra musik de har framfört den här morgonen. Vår avslutande talare blir för den här sessionen blir president Dieter F. Uchtdorf, andre rådgivare i första presidentskapet. Efter hans tal avslutar kören mötet med att sjunga From all that dwell below the skies. Tacksägelsen får vi sedan av äldste Bradley D. Foster i de 70 skåren. President Uchtdorf.
Before this conference weekend, some asked me.
Före den här konferensen var det någon som frågade om jag skulle tala på tyska. Jag sa nej, men det kanske låter ungefär så. Som pilot för en tid sedan flög jag i timmar över kontinenter och hav i nattmörker. När jag såg på natthimlen genom fönstret i förekabinen och särskilt Vintergatan så förundrades jag ofta över vidden och djupet av Guds skapelser. Skrifterna säger att de är otaliga världar. Det är inte ens 100 år sedan de flesta astronomer trodde att Vintergatan var den enda galaxen i universum. De trodde att allt som fanns bortom vår galax var ett ofantligt intet, en tom och kall rymd utan stjärnor, ljus och liv. När teleskopen blev mer sofistikerade och det fanns till och med teleskop som kunde skjutas upp i rymden så började de inse en spektakulär och nästan ofattbar sanning. Universum är oändligt, otroligt mycket större än någon tidigare hade trott. Att himlen är fylld med tallösa galaxer ofattbart långt bort från oss, var och en av dem med flera hundra miljarder stjärnor. Inom en mycket kort tidsperiod förändrades vår kunskap om universum för alltid. Idag kan vi se några av de här avlägsna galaxerna. Vi vet att de finns där. De har funnits där mycket länge, men innan människan hade tillräckligt starka instrument för att samla in himlaljuset så att de här galaxerna blev synliga, trodde vi inte att något sånt var möjligt. Universums storhet förändrades inte plötsligt, men vår förmåga att se och förstå den här sanningen förändrades dramatiskt. Och i och med detta större ljus fick människan se storslagna vyer som vi aldrig ens hade kunnat föreställa oss. Antag att du kunde resa bakåt i tiden och prata med personer som levde för 1000 eller kanske bara 100 år sedan. Tänk dig att du försöker beskriva för dem några av våra tekniska innovationer som du och jag idag tar för givna. Vad skulle de till exempel tro om oss om vi berättade om jumbojet, mikrovågsugnar, handapparater som innehåller ofantliga digitala bibliotek och om videor av våra barnbarn som vi ofta tar förstås, som vi ögonblickligen kan visa miljoner människor runt om i världen. En del kanske skulle tro oss. De flesta skulle göra narr av oss, säga emot eller kanske till och med försöka tysta eller skada oss. Några skulle kanske använda logik, förnuft och de fakta de känner till för att visa att vi har fel. Att vi är tokiga eller rent av farliga. De skulle kanske fördöma oss för att vi försökte vilseleda andra. Men de skulle ju naturligtvis ha helt fel. De skulle vara välmenande, uppriktiga. De var kanske säkra på sin sak, men de såg inte klart. Helt enkelt eftersom de ännu inte tagit emot sanningens ljus. Det verkar vara ett karaktärsdrag hos människor att ta för givet att vi har rätt även när vi har fel. Och om det är så, vilket hopp finns det då för någon enda av oss? Är det vårt öde att driva på ett hav av motsägande information, strandade på en flotte som vi själva knoppat ihop av våra förutfattade meningar? Är det möjligt att överhuvudtaget finna sanningen? Syftet med mitt tal är att förkunna det glada budskapet att Gud själv, härskarornas Herre, som vet all sanning, har gett sina barn löftet att de kan få veta sanningen för egen del. Begrunda storslagenheten i det här löftet. Den evige och allsmäktige Guden, han som skapade detta ofantliga universum, talar till dem som kommer till honom med uppriktigt hjärta och ärligt uppsåt. Han talar till dem i drömmar, syner, tankar och känslor. Han talar till dem på ett omisskännligt sätt som övergår mänsklig erfarenhet. Han ger dem gudomliga anvisningar och svar om deras eget liv. Naturligtvis finns det de som hånar och säger att något sånt är helt omöjligt. Att om det fanns en Gud så skulle han ha viktigare saker för sig än att lyssna på och besvara en enskild människas bön. Men jag försäkrar dig, Gud bryr sig om dig. Han lyssnar och besvarar dina personliga frågor. Svaren på dina böner kommer på hans eget sätt och i hans egen tid. Och därför måste du lära dig lyssna efter hans röst. Gud vill att du ska finna vägen tillbaka till honom, och frälsaren är vägen. Gud vill att du ska lära dig om hans son Jesus Kristus och uppleva den djupa frid och glädje som kommer av att vandra på det gudomliga lärjungeskapets stig. Kära vänner, det finns ett ganska enkelt experiment med garanti från Gud som beskrivs i en bok med forntida skrifter tillgängliga för varje man, kvinna och barn som vill pröva. För det första, du måste forska Guds ord. Det innebär att du läser skrifterna och studerar forntida och nutida profeters ord om Jesu Kristi återställda evangelium. Inte i avsikt att tvivla eller kritisera, utan med en uppriktig önskan att upptäcka sanningen. Begrunda det du känner och förbered dina sinnen för att ta emot sanningen. Även om ni inte kan göra mer än önska att tro, så låt denna önskan verka i er till dess att ni kan ge plats i hjärtat för Guds ord. För det andra, du måste begrunda, sträva att tro och vara tacksam för hur barmhärtig Herren varit mot sina barn ända från Adams dagar till vår tid, genom att ge oss profeter, siare och uppenbarare att leda hans kyrka och hjälpa oss finna vägen tillbaka till honom. För det tredje, du måste be din himmelske fader i hans sons Jesu Kristi namn att uppenbara sanningen om Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga för dig. Fråga med uppriktigt hjärta och med ärligt uppsåt, med tro på Kristus. Det finns ett fjärde steg som är mycket viktigt och det har frälsaren själv gett oss. Om någon vill göra hans vilja, ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Med andra ord, när du försöker förvissa dig om riktigheten av evangeliets principer, måste du först leva efter dem. Pröva evangeliets och kyrkans lära i ditt eget liv. Gör det med ärligt uppsåt och en uthållig tro på Gud. Om du gör det, har du löfte från Gud. Och han är bunden av sitt ord, att han ska uppenbara sanningen för dig genom den heliga andens kraft. Han ska låta dig få större ljud som gör det möjligt för dig att se genom mörkret och skåda svindlande storslagna vyer, ofattbara för det mänskliga ögat. Någon kanske säger att stegen är för svåra eller att det inte är värt besväret. Men jag säger att det här personliga vittnesbördet om evangeliet och kyrkan är det viktigaste som kan fås i det här livet. Det blir till välsignelse och vägledning inte bara för dig här i livet, utan har omedelbar betydelse för ditt liv i evigheten. Vetenskapsmän förstod inte universums utsträckning förrän deras instrument hade blivit så avancerade att de kunde samla in mer ljus och förstå en mer fullständig sanning. Aposteln Paulus undervisade om en motsvarande princip i fråga om andlig kunskap. Han sa: en oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande, skrev han till korintierna. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Med andra ord, om du vill upptäcka andliga sanningar måste du använda de rätta instrumenten. Du kan inte få kunskap om en andlig sanning med instrument som inte kan upptäcka den. Frälsaren har i våra dagar sagt: det som är av Gud är ljus, och den som tar emot ljus och förblir i Gud får mer ljus. Och detta ljus växer sig klarare och klarare fram till den fullkomliga dagen. Ju mer vi vänder vårt hjärta och sinne till Gud, desto mer himmelskt ljus faller över vår själ. Och varje gång vi villigt och ivrigt söker det ljuset, visar vi Gud att vi är redo att ta emot mer ljus. Gradvis, det som tidigare tycktes oss suddigt, mörkt och avlägset blir gradvis klart, ljust och förtroget. Och på samma sätt, om vi avlägsnar oss från evangeliets ljus, börjar vårt eget ljus fördunklas. Det sker inte på en dag eller en vecka, utan gradvis med tiden, tills vi en dag ser tillbaka och inte kan begripa varför vi någonsin trodde att evangeliet var sant. Vår tidigare kunskap kan tyckas som en dårskap för oss, eftersom det som en gång var så tydligt har blivit otydligt, suddigt, avlägset. Och det är därför Paulus envisades med att säga att evangeliets budskap är dårskap för dem som går förlorade, men för dem som blir frälsta är det en Guds kraft. Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga är en plats för människor med alla slags vittnesbörd. Det finns medlemmar i kyrkan som har ett bergfast och brinnande vittnesbörd inom sig. Andra strävar fortfarande efter att få veta för egen del. Kyrkan är en plats där alla kan komma samman, oavsett hur djupt eller stort vårt vittnesbörd är. Jag känner inte till någon skylt på dörren till våra möteshus där det står: ditt vittnesbörd måste vara så här stort för att du ska få komma in. Kyrkan är inte bara till för fullkomliga människor utan för alla, så att de kan komma till Kristus och bli fullkomnade i honom. Kyrkan är till för sådana som du och jag. Kyrkan är en plats där människor välkomnas och hjälps fram, inte där de särskiljs eller kritiseras. Det är en plats där vi uppmuntrar, bygger upp och stöttar varandra i vårt personliga sökande efter gudomlig sanning. Till sist är vi ju alla pilgrimer som söker Guds ljus på vår vandring längs lärjungeskapets stig. Vi fördömer inte andra för den grad av ljus de har eller kanske inte har. Vi vårdar och uppmuntrar istället allt ljus tills det lyser klart och sant. Låt oss inse att i de flesta fall får man inte ett vittnesbörd på en minut, en timme eller en dag. Det är inget som händer en gång för alla. Processen att samla in andligt ljus är en livslång strävan. Ditt vittnesbörd om Guds levande son och hans återställda kyrka, Jesus Kristi kyrka av sista dagars heliga, kommer kanske inte så snabbt som du önskar. Men jag lovar dig, om du gör din del, så kommer det. Och det blir underbart. Jag bär till er mitt personliga vittnesbörd att om du låter andlig sanning fylla ditt hjärta och ge ljus åt din ande, den ska uppenbara ren intelligens för dig med underbar glädje och himmelsk frid. Jag har själv upplevt detta genom den heliga andens kraft. Som de forntida skrifterna lovade ska Guds andes outsägliga närvaro få dig att sjunga sången om den återlösande kärleken. Lyfta blicken mot himlen, häva upp din röst och lovprisa Gud den högste. Ditt värn, ditt hopp, din beskyddare, din fader. Frälsaren lovade att om du söker så ska du finna. Jag vet om att det är sant. Om du söker Guds sanning ska det som nu kan tyckas vagt, oskarpt och avlägset gradvis uppenbaras genom Guds nåds ljus, klarna och vara ditt hjärta nära. Storslagna andliga vyer, ofattbara för människoögat, ska uppenbaras för dig. Det är mitt vittnesbörd att det här andliga ljuset är inom räckhåll för alla Guds barn. Det ska upplysa ditt förstånd, läka ditt hjärta och fylla dina dagar med glädje. Mina kära vänner, skjut inte upp möjligheten att söka och stärka ert vittnesbörd om Guds gudomliga verk. Ljusets och sanningens verk. Ditt personliga vittnesbörd om ljus och sanning blir till välsignelse inte bara för dig och dina efterkommande här i jordelivet. Det följer dig och er i all evighet bland otaliga världar. Om det här vittnar jag och välsignar er i Jesu Kristi namn. Amen.
Our heavenly Father.
Vår himmelske Fader. När vi stannar upp ett ögonblick och tänker på denna session och tackar dig för allt vad vi har hört och känt idag. Fader, vi är tacksamma för musiken. Vi är tacksamma för tekniken som gör det möjligt för detta budskap att sändas ut över hela världen på så många språk. Vi är tacksamma för levande profeter och apostlar som leder och ger oss vägledning. Vi är tacksamma för alla missionärer och vi ber om en speciell välsignelse idag för deras föräldrar och deras farföräldrar och morföräldrar och deras familjer. En känsla av frid. Fader, när vi går framåt, ge oss mer mod i våra vittnesbörd. Välsigna oss att vi kan uppskatta sakramentet mer. Och när vi förstår och uppskattar vår egen fria vilja när vi söker efter sanningen. Och vi ber att du välsignar oss med den heliga anden så att de budskap som är mottagit var och en ska bevaras i våra hjärtan. Så att din vilja och din mening ska ta plats i våra liv. Och vi tackar för din son och hans frälsning i Jesu Kristi namn. Amen.
Detta var den första sessionen av den 184:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna hade valt bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän för musiken stod tabernakelkören. Utsändningen tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.